Jag har hållit på att möta många utav församlingens medlemmar. Jag har inte lyckats riktigt med alla än till medlemssamtal. Och då finns det en del frågor och funderingar som återkommer gång på gång. Och det ger mig ju orsak att fundera på vad jag ska predika och förkunna om, så att man möter de frågor som finns i församlingen här. Och en fråga sådan ska jag möta idag. Och det är så att den här predikan har jag hållit tidigare, inte här, utan det är nog faktiskt 10 år sedan jag predikade över det här. Men jag har inte hittat något annat sätt att möta den här frågan som jag tycker är bättre än att göra just så här. Så. Det är lite grann utifrån, ni får föreställa er en 10 år yngre Mattias här i predikstolen. Lite mindre gråa strån här uppe och lite färre rynkor kanske. När ett barn utvecklas kan mycket förändras. Sidor som tidigare varit tydliga tonas ner och nya sidor tonas upp. Melker, han är ju 13 år nu, men då var han 3 när jag höll denna predikan. Han har alltid varit utåtriktad, kunde jag konstatera redan då. Kontaktsökande och full av energi. Vi tänkte därför först att det var en utvecklingsfas när han under våren 2003 får jobbigare att hänga med i leken och plötsligt kan bli väldigt trött och kinkig. Någonstans får ändå liksom vår normala föräldraoro oss att bli lite extra vaksamma över små ting, som när Melker inte längre vill gå hemifrån dagis. Vi kopplar det mest liksom till förkylningar. Han vill hellre åka vagnen. Förkylningar och annat som härjar just då. En väldig majoritet utav alla människor genom alla tider har känt att det finns en gud. Om du så går ut i Amazonas djungel och finner en indianstam som aldrig haft kontakt med civilisationen, så är det väldigt troligt att de känner till den högste guden, skapare av himmel och jord. Till och med i ett av världens mest sekulariserade länder, Sverige, har de flesta uppfattning att det finns någon slags högre makt. Och då menas inte regeringen. Men att man känner till Guds existens betyder inte att man är överens om vem han är. Vissa ser en väldigt mänsklig gud som kan både vara sniken och generös, snål och givmild. Visserligen mäktig, men knappast allsmäktig och ofta involverad i intriger av olika slag. Andra ser en oerhört hög gud som visserligen är allts ursprung, men knappast nedlåter sig till att involveras i jordens vardagligheter. Involvering innebär förändring. Förändring innebär att avstå från det högsta, perfekta tillståndet. Ytterligare andra, till exempel muslimerna, ser en allsmäktig gud som inte bara är involverad utan också dikterar allting. Det som sker, det sker, inshallah, om Gud vill. Inte bara det goda utan också det onda har ursprung i hans vilja. Det frestar på att som småbarnsförälder lära sig hantera situationer med att båda arbetar och dagistider. Och vi har dessutom haft mycket att tänka på när det gäller framtiden, då jag nyligen sagt upp mig från tjänsten som ungdomspastor i församlingen jag tjänade då. Därför passar vi på att boka en restresa till Kreta. Tanken är ett tillfälle att slappna av och njuta, men också få tid för varandra och hinna ikapp. Det blir en skön vecka. Det är ett perfekt hotell, det är bra väder, det är lite för mycket turistgetto kanske, men det är nära till historiska platser och ett väldigt skönt sammanhang. Vi firar Melkers 2-årsdag där. Resan är verkligen ett äventyr för honom. Flygplan, hotell, värme. Vi kanske trodde att han skulle uppskatta det här med bad och sand lite mer, men han är lite orkeslös, Melker. Vi tänker att det är ju värmen. Men han har också börjat dricka ovanligt mycket. Men det är ju inte så konstigt när det är varmt. De olika bilderna utav Gud är inte helt godtyckliga, utan handlar om försök att få ihop våra erfarenheter med livet på jorden och en Gud i himlen. Eftersom vi ser både det goda och det onda, finns det här mycket som påverkar våran bild utav Gud. Kanske är han inte riktigt så mäktig att han rår på allt ont. Kanske har han övergivit skapelsen och lämnat oss åt vårt eget öde. Kanske är han inte riktigt så god som vi föreställer oss. Melker, han fortsätter att dricka väldigt mycket när vi kommer hem. En 2-åring som dricker mer än 1 liter vatten på mindre än 1 timme. Han får inte mer ork heller. När jag drar hem honom i vagnen från dagis vill han inte att vi ska gå in, utan jag får ta en lång promenad medan han bara sitter och tittar. Efter samråd med svärmor som är distriktssköterska köper vi stickor på apoteket för att testa socker i urinen. Inte för att vi trodde att det var diabetes, utan för att kunna utesluta och leta efter andra orsaker. Men utslaget var positivt. Socker i urinen. Vi tror på en Gud som har valt att visa vem han är. Det gör han genom att gång på gång gripa in i vår historia och påverka människors öden och historiens lopp. Människors erfarenheter har tecknats ner och samlats i vår bibel. De olika berättelserna utgör en mosaik som tecknar bilden av en väldig Gud i handling. Han är en hjälte som har stigit ner på slagfältet. Guds rop efter Adam, var är du, ekar genom alla sidor. Till Kain tvingas han säga, din broders blod ropar till mig från marken. Gud vill det goda, hela det brutna, söka upp det förlorade, och han står i absolut konflikt med all ondska. Det är inte så att Gud skulle sakna styrkan att omedelbart förgöra ondskan, men dilemmat är ju att han inte kan göra det utan vidare. Han kan inte utrota synden utan också utplåna syndarna, det vill säga oss. På sjukhuset vill de att vi ska komma in på en gång, utan att ge Melker någon mer mat. Upplevelsen på barnakuten är trots ett mycket bra mottagande förmodligen det värsta i mitt liv. Melker, 2 år, är trött och hungrig. Han kan inte förstå varför den utlovade bilturen tog slut så fort. Varför han inte kan få någonting att äta och varför han hela tiden måste hålla på och ta prover, sätta dropp och annat smärtsamt. Han vill inte vara där. Åka bil, pappa. Åka bil, gnyr han gång på gång. Ganska snart får vi reda på att det med all sannolikhet är diabetes. Oron glider över i en chockartad sorg. Först är det svårt att fatta. Men när vi berättar för våra familjer och möter deras deltagande blir sorgen verkligare. När Johannes döparen hamnar i fängelse hamnar han också i grubblerier. Han, som de andra, har väntat på Guds ingripande i det bekymmersamma läge som judarna hade. Och han har börjat tvivla på att den som han pekar ut, Jesus, verkligen var den som Gud sänt. Och han låter därför sina lärjungar fråga, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Så står det i Matteus 11, vers 4 och 5. Med Jesus kommer en ny era. Ett Guds rike, sa man då. Nu kanske vi skulle säga ett paradigmskifte. Upprorets tid med synd och lidande, det är en parentes i historien. Före och efter finns det evigheter utav frid och harmoni. Men Jesus invaderar den här kommande tiden, Guds rike, vår nuvarande tid av uppror. Den fysiska, psykiska och andliga upprättelsen som drabbar människor, det är ett tecken på Guds rikes närvaro. Och dessa tecken fick stilla Johannes tvivel. På kvällen, efter en mycket lång dag, ligger Melker i en barnsäng på avdelning 65 på barnsjukhuset. Med dropp och patientband. Han har fått vätska och insulin. Han är trött men tycks ändå må lite bättre. Och vi ber vår aftonbön. Bli kvar hos oss, Herre, under nattens timmar. Vak över våra sovande kroppar och fyll dem med ny kraft. Dig vare tack för tystnad, stillhet och det sköna mörkret. Dig vare tack för hoppet om en ny dag och det eviga livets hopp. Denna dagliga övning att överlåta natten till Gud får denna kväll en extra tyngd. Vi orkar inte annars formulera våra böner till mycket mer än suckar och viskningar. Men mitt i den svarta och den mörker som är känner jag ändå av Guds närvaro. Just nu orkar jag inte vara arg eller några frågor om varför. Jag känner mig alldeles för beroende av Gud. Jag orkar inte bråka med honom. Invasionen av Guds rike, det leder till mycket gott där det breder ut sig och tecken följer som blommor ur marken. Och att vi kan samlas här idag utan tanke på rik eller fattig, man eller kvinna, svensk eller annan härkomst, det är ett sånt tecken. Det är ändå så att Guds vilja inte råder överallt. Konflikten kvarstår. Vi får leva i ett spänningsfält mellan Guds rike och den tid som är. Det här att Gud är med oss genom sin ande, som det står i till exempel i Efesierbrevet 1:14, det beskrivs som en slags borgen på ett arv som fortfarande väntar på oss. Anden utrustar oss med delvis övernaturliga gåvor. Det är bara ett förskott på det stora som vi får när Gud har övervunnit allting. Jag och Linda, vi möter sorgen och omställningen på lite olika sätt. För mig blir det väldigt viktigt att samla information och få grepp om situationen. Jag får en noggrann data över hans världen. Diabetes typ 1 handlar om att immunförsvaret av okänd orsak har angripit de celler som producerar insulin. Utslagningen är total och oåterkallelig. Insulinet är nödvändigt för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig maten, och utan insulin väntar döden inom något dygn. Den balans som kroppen skött måste vi nu som föräldrar lära oss att sköta. Mängden insulin ska vägas mot mängd och typ av mat, men också fysisk aktivitet, tid på dygnet, infektioner i kroppen, värme, andra faktorer som påverkar insulinets effektivitet. Med för lite insulin rusar blodsockret i höjden, och på lång sikt, 30, 20, 15 år, riskerar det att allvarligt att hota Melkers hälsa. Men för mycket insulin töms blodomloppet snabbt på energi. Första reaktionerna kan vara trötthet och humörsvängningar, sen yrsel och förlorat medvetande och under extrema fall döden. I balans är Melker symptomfri, men vägen är ofta smal och slingrig med djupa diken på båda sidorna. Guds rikes närvaro, det är som rödglödgade moln strax före gryningen. De ger ett visst men inte fullt ljus. Och framförallt så berättar de att Guds rike är på väg. Gryningen kommer. Och Bibeln uppmuntrar oss att be för människors helande. I synnerhet tycks helandet under helandets under vara viktigt för att öppna människors ögon för evangeliet. Det är en fantastisk möjlighet som vi borde praktisera ännu mer. Men den här möjligheten, den väcker också frågor om varför helandet ibland uteblir. Och jag har inget riktigt färdigt svar. För hastiga besked på frågor om helandets uteblivande har ibland gjort stor skada. Som till exempel när sjuka förbehålls anklagas för dålig tro. I spänningsfältet mellan den tid som nu är och Guds rike får vi leva med att se helandet som ett tecken på en annan verklighet, men inte en patentlösning på alla våra bekymmer. Så skriver till exempel Paulus också i sitt brev till Timoteus att han skulle ta sig lite vin till hjälp mot sina krämpor. Av Johannes 17 kapitel, och det syns bäst i 1917 års översättning, förstår vi att det ingår i våran kallelse att leva i den här världen, men inte av denna världen. Det finns en orsak till att vi som människor inte blir uppryckta till himlen så fort vi blir frälsta. Vi har ett uppdrag att leva och betjäna denna värld på samma sätt som Jesus gjorde. Det går inte att sväva omkring 2 decimeter ovanför markytan opåverkad av livets omständigheter. Om Jesus själv står det att han var förtrogen med sjukdom. Det kristna livet, det rymmer också kroppens åldrande, sjukdom, annat lidande. Men vi får räkna med Guds närvaro också i detta. Ibland i form av helandets mirakel. Ibland i form av kraft att bära den börda som är oss given. Mitt i sorgen så upplever vi inte bara Guds närvaro utan också alla goda mänskliga krafter. Och jag lovar att aldrig mer klaga på landstingsskatten. Mottagandet på barnsjukhuset, det är suveränt. Och på just våran avdelning jobbar också 2 änglar i mänsklig skepnad i form av vänner ifrån församlingen. Och vi känner också stort stöd från våra närmre vänner och den övriga församlingskroppen. Men det är, i det här läget är det svårt att be om helande. Det beror inte på att jag i den här stunden tvivlar på Gud, men just nu går all kraft och all energi och uppmärksamhet åt att ställa oss in på att acceptera den nya situationen. Och vi orkar inte rikta oss in på att han skulle kunna bli frisk. Som så mycket annat så får vi släppa taget också om detta. Gud får själv ta ansvar för sitt handlande. Vi orkar inte jaga honom med blåslampa. Inte nu. Vi vistas ungefär 2 veckor på sjukhuset. Det är först när vi kommer hem och de nya rutinerna börjar sätta sig som nya frågor dyker upp. Rent praktiskt handlar det om behandling som regleras med regelbundna måltider. Och i inledningsskedet här så var det 8 sprutor och 8 blodprov per dygn. Melker, han kan äta det mesta, men inte riktigt vad som helst. Och visst är det ett omak med alla sprutor och alla prov och ett obehag för honom. Men det mest arbetsamma är att reservera en del av sin hjärna att hålla koll på det kroppen själv skulle gjort annars. Blodsockerbalansen. När tillvaron har skakats om försöker jag på nytt att foga samman de här olika delarna och liksom se ett mönster i helheten. Första frågan som måste ställas på nytt är, finns det någon Gud? Eller är allting en konsekvens av tillvarons och kaosets nycker? Jo, Gud måste finnas. Visserligen får jag inte riktigt allting att stämma överens, men alternativet skulle vara så mycket mer obegripligt och svårt att förstå. I liknelsen i Matteus 25 om fåren och getterna lär vi oss att Gud ställer oss ansvariga för inte bara våra handlingar utan också våra underlåtelser. Det är inte acceptabelt att blunda för en medmänniskas nödrop. Den allvarliga anklagelsen mot getterna är du kunde men gjorde inte. I ett läge när man själv har drabbats eller fått se lidandet ligger det inte så långt bort att rikta samma anklagelse mot Gud. Du kunde ingripa, men gjorde det inte. Det kan gälla sjukdom eller flodkatastrofer som tsunamin 2003. Jag har lyssnat till olika svar på den här frågan. Är svaret att Gud inte kunde ingripa, då strider det mot hans allmakt. Hur ska vi då kunna lita på Gud om han inte förmår att gripa in? I vissa situationer kanske han väljer att inte gripa in för att det skulle hota människans fria vilja. Men jag kan inte tänka mig att någons vilja skulle bli kränkt av att Gud helade Melke från diabetes eller hindrade jättevågen i Asien. Är det så att det här lidandet skulle medföra någonting som är så gott att det rättfärdiga lidandet som inträffar? Jag kan inte se att världen blir ett bättre ställe utav det här onda som skett. När det blev höst sedan, det här inträffade i maj, så har jag slutat tjänsten som ungdomspastor och jag började jobba i församlingens second hand butik med att köra lastbil eftersom ingen ny pastortjänst dök upp. Och i grunden så var det här väldigt positivt för mig. Tiden bakom ratten ger en hel del utrymme för att reflektera och prata med Gud. Ändå kan jag inte låta bli att grubbla över vad Guds avsikter är. Om han hade några och om han kommer till ansvar för att förverkliga den. Varför har jag hamnat nu då bakom ratten på en lastbil när jag ska vara pastor egentligen? Och i bakgrunden så ekar frågorna från erfarenheterna med Melker. Även om jag inte känner mig riktigt övergiven funderar jag på vilket sätt jag ska våga lita på Gud. Då dyker möjligheten för oss att starta en bibelskola i församlingen. Det är en folkhögskolekurs på heltid. Och det här det är ett slags högriskprojekt. Möjligheten att det här faktiskt ska gå att genomföra är ganska små. Det är många som måste acceptera, man måste våga satsa utan att se resultat på en gång. I den här vevan så får jag ta några duster med Gud och vi försöker reda upp ett och annat. Men jag väljer att satsa. Jag väljer att lita på honom. Erfarenheter av lidande av olika slag, det kan få oss att på nytt ställa frågan, vem är Gud? I Bibeln står ansiktet ofta för själva personen och närvaron. I Gamla testamentet låter Gud sällan visa sitt ansikte. Man får fråga sig, vem kan se Guds ansikte och ändå bestå? Men i Jesus låter Gud visa sitt ansikte. Låt oss vara att man måste se med trons ögon för att förstå. Men när vi lyfter vår blick så ser vi att Gud inte på något sätt är overksam i kampen mot synden, lidandet och ondskan. Och Jesaja, han har sammanfattat det väl då i kapitel 53. Jag tänkte jag skulle ta och läsa det här. Det står om Jesus. Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon, men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde han blev straffad, slagen av Gud och förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när det klipps. Han öppnade inte sin mun. Stanna där. Korsets kraft, det är en erfarenhet i mitt liv som jag inte kan gå förbi. Och även om jag inte har svar på alla frågor, så är det väldiga som Jesus gjort inte någonting som lämnar mig något annat val än att lita på honom. Lärjunga, eller bibelskolan, den kom igång. Den startade och det blev otroligt spännande, givande, roligt. Livet med Melker, det går ju vidare. Och det är ju en god, skön, härlig kille. Och sjukdomen, det är en del av hans liv. Men det är bara en liten del. Och jag vill inte att man ska tänka på hans sjukdom det första man gör när man möter honom. Utan vem han är. Och jag har valt att ta upp hans insjuknande. För att jag tror att de frågor som jag brottas med också kan vara andras frågor i svåra situationer. Vi kan veta att Gud för sitt verk framåt. Och när tiden nått sitt slut kommer Gud att ställa allt till rätta. Jag slutar med några verser här ifrån Uppenbarelsebokens kapitel 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himmelen från Gud, redo som en brud, smyckad för sin man. Och från tronen hördes en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen klagan, och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.